Välkomna ska ni vara till avsnitt 31 av Inte en singel. Och jag sitter här som vanligt och heter Henrik Andersson tillsammans med min otroliga bisittare Anders Hesselbom.
Du, jag var med i en podcast som hette Otroligt och de pratade, det var deras grej att de la till med sina dialekter. Jag är extra glad över att vara här idag därför att du dammade av en skiva som jag har haft stående i min skivhylla år ut och år in och liksom glömt bort att jag äger. Och sen när du sa att ja, men de här låtarna kan vi lyssna på singelvalen på, och det var riktigt fest att damma av den här, kan jag säga.
Ja, när jag har haft den i skivbacken, alltså jag hörde ju skivan mycket när den kom, men jag ägde den inte då, så jag vet inte riktigt varifrån jag fick den. Jag hade väl en kassett eller vad jag nu kan ha haft för någonting på den då.
Ja.
Men jag äger den ju nu. Och nu när jag lyssnar igenom skivan så inser jag att jag oftast bara körde liksom A-sidan och orkade aldrig vända.
Ja, och
jag för det är på A-sidan alla singlarna ligger.
Ja, och dessutom är A-sidan en ganska stark sida. För det här är en bra skiva som vi ska lyssna på. Men den har liksom toppat laget på A-sidan. Det har den faktiskt gjort.
Mm. Vi pratar förstås om Eurythmics, någorlunda svårstavat, med deras skiva Revenge från 1986. Före den här skivan så hade de ju Be Yourself Tonight, och på den så var det ju There Must Be An Angel och sådär. Den hade jag på originalkassett, hade jag. Och den lyssnade jag ju jättemycket på. Det finns många låtar som jag verkligen älskar på den skivan, men Revenge var lite, alltså den, hur stor nu en There Must Be An Angel var, så var ju ändå Revenge var ju liksom bara, här var de ju som allra, allra störst
och
någonsin.
De började också komma in lite mer på synt, men de hade ju Sweet Dreams och sånt där. Eurythmics är ett bra syntband, men här är det inte synt utan syntetiskt. Får man väl säga.
Ja, det finns mycket syntar i musiken och sen så är det ju mycket akustiska gitarrer, det är saxofoner och live-trummor.
Ja, mycket
en hel del också.
Ja.
Men det finns alltid syntar inblandade. Han, David, du vet, han från gruppen, han är ju en sån där riktig sån där modulär syntsälskare. Stewart, tack så mycket. och det var ju lite där de började med, det var ju, alltså Sweet Dreams är ju råsynt, eller vad man ska kalla det.
Ja, medan här är det ju synt i musik och alltså produktionen och det här, alltså det här albumet sticker ju ut. Jag tyckte på den tiden när det begav sig så var det ju här soundet föredömligt. Det var ju någonting jag tyckte var coolt och någonting man skulle, alltså en förebild. Idag är det ju fruktansvärt daterat, men i små doser så tycker jag att även om den låter föråldrad idag, så i små doser så är det här väldigt bra.
Och väldigt, ett nytt popsound nästan, ja. när det här kom.
Och det andra som jag vill säga, det är att arrangemangen, det är ju samma snubbe som gjorde Comfortably Numb, orkesterarrangemangen på den, åt Pink Floyd. Så det är ju vansinnigt skickliga, alltså produktionen är ju the best of the best, får jag säga här.
Yes. Vi har 10 låtar, 5 på varje sida för den här albumet. Vi har 4 singlar och allihopa ligger som sagt på A-sidan. Så att det är bara en enda låt på A-sidan som inte blev en singel. Och när jag tittar på låtlistan så känns det lite som att kom de verkligen i den här ordningen? För det kändes inte så när de släppte skivan. Men det är väl ändå så det är, får jag väl tänka. Spår 1 på A-sidan är ju Missionary Man. Och den var alltså den sista singeln. Singel 4. Det känns fel.
Ja.
Det känns som att den kom tidigare. Men sen kan det vara, den kanske kom tidigare i Europa och att det var singel 4 i USA eller något sånt där. Det är svårt med vissa av såna här skivor, för att det kan ju, det var ju ofta så, som i fallet med Ozzy Osbourne-skivan vi lyssnar på, att i USA fick man till och med ett helt annat låtval på albumet.
Ja, precis.
För att man anpassade singelvalen och LP-låtsvalen till marknaden, så att säga.
Ja, precis.
Men Missionary Man, i alla fall första låten som blev singel nummer 4, låter så här. Det här är hur bra som helst.
Ja, jag var tvungen att fundera på om jag tyckte det här var underbart, för att det var så länge sedan jag hörde det. Men alltså, när jag lyssnar om det är ju så maffigt så man blir kränkt ända in i själen för hur bra det är.
Det är så mycket som händer i låten. Mm. Hennes sång går liksom dels i det här stora, nästan soul-wailandet, och sen är det nu ska jag berätta den här låten för dig. Ja. Och sen är det en digital synt bas.
Ja.
Och du har ett munspelsolo, ja, och det liksom, det händer så mycket.
Det där jäkla munspelsspelandet, jag förstår inte, jag kan inte för mitt liv förstå hur de har gjort det. Är det ett riktigt munspel? I så fall måste det vara världens bästa munspelare, men det låter ju så äkta.
På There Must Be An Angel så drog de ju faktiskt in Stevie Wonder och spelade munspel.
Ja.
Här, jag vet faktiskt inte.
De kan ha pusslat med sin sampler, för de har ju uppenbarligen köpt en sampler i Eurythmics. Men helt oavsett, så det med Spin Agent, man hör ju att det är Stevie Wonder, det är ju hans stil. Här är det bara galet, men oerhört bra.
Oerhört bra. Spår 2, Thorn in My Side, var ju single 2. Vi pratade lite före vi spelade in just det där, vilka låtar man hör på radion och inte.
Mm.
Och Missionary Man hör man inte lika mycket på radion som man gör Thorn in My Side.
Obegripligt att just Missionary Man har fallit i glömska. Men du vet, radio, de är flockdjur.
Det här var i alla fall single nummer 2 från albumet och låter så här.
När det gäller ljudbilden så är ju det här mindre spännande, men den har ju en ganska stilistisk producerad trumsound. Och sen så låten är ju väldigt akustisk i övrigt. Det är ju riktiga trummor, men det är ju väldigt stilistiskt producerat. Det här är som sagt ett enklare ljudbild och en helt annan slags låt, men precis lika bra.
Jag är ju inte jätte förtjust i låten i sig. Det är ju en perfekt tillverkad poplåt, och det är ju definitivt, alltså det här är ju P4, nu är det här P4, då var ju det P3, men som singel är den ju klockren, även om jag tycker personligen inte att det är en låt som tilltalar mig lika mycket. Den är lite för, alltså, och saxofonen och det.
Men den vänder sig ju till en annan publik lite grann, vilket är konstigt att den ligger på samma skiva. Men jag måste ju liksom, när jag hör det här, jag kan ju inte säga annat än att jag skulle aldrig hela mitt liv kunna göra någonting liknande. Så gillar jag ju introt när de har trummor och gitarr, och så kommer basen in senare. Jag tycker det är rätt häftigt faktiskt.
Det gäller ju alla låtar på alla skivor vi någonsin har lyssnat på. Jag skulle ju aldrig kunna göra någonting liknande. Men vi hoppar till spår 3, som var den första singeln, alltså själva, vad ska man säga, den här introsingeln, själva reklamen för att nu kommer det en skiva med Eurythmics. Och det var When Tomorrow Comes, och den låter så här. Här måste ju fansen ha satt i halsen.
Ja, alltså lite bättre låt. Återigen ännu mer speciellt sound på trummorna. Mindre akustisk, men fortfarande riktiga instrument genom låten.
Det här är ju en rocklåt.
Den hör ju ihop på det sättet att det är en, ursäkta uttrycket, ur en musikers perspektiv, en riktig låt. Men stilen är ju betydligt mera rock, betydligt mera lik Bruce Springsteen. Om Bruce Springsteen vore bra så skulle han i sina bästa stunder kunna låta så här.
Ja, nej, men jag tycker att det är en bra låt. Jag har alltid gillat den här av någon anledning. Av någon anledning, det är för att det är Eurythmics. Men sen har vi ju den, Annie Lennox på sång gör ju liksom att man hör att okej, nu är det Eurythmics. Och när Annie Lennox senare på 90-talet gjorde sin första soloskiva, och man tänker att hur ska det gå när hon gör alldeles själv? Det gick alldeles utmärkt.
Ja.
Sen gjorde ju han, Dave Sheldon, sin egen soloskiva. Och det var liksom, han hade en låt den här med saxofonisten.
Lily Was Here med Candy Dulfer på saxofon.
Ja, precis. Och det var så här, han har släppt en singel, sen bara ingen brydde sig.
Jag kan ju säga att Annie Lennox solo, det tilltalar inte mig alls. Jag tyckte det hon gjorde var jättedåligt. Men jag förstår, jag är ju inte sämre än att jag förstår att det tilltalar många att det egentligen var rätt bra. Det var bara att det inte alls min musikstil, utan jag är ju Team Stewart här, får jag ju säga.
Okej, men vi
behöver inte älta om...
Det är lite mer ytlig kanske.
Ja, nej, vi behöver inte älta om att det här var en bra låt.
Och nej.
vi har nu tre liksom vitt skilda låtar som har varit tre singlar.
Mm.
Och för min del så tänker jag inte säga någonting annat än att det här var ju klockrent bra. Sen kan man ju diskutera det här att till vilken grad vill de tillgodose sina fans med att vara sin musikstil trogen. Här tycker jag att Eurythmics är lite som Queen. Att de har ingen musikstil, de är bara Eurythmics, precis som Queen har ingen musikstil, de är bara Queen. Och sen så en grej till som jag också tänker, den här starka starten som vi har fått nu, omslaget, alltså skivomslaget i den här skivan, det är ju ett av de bästa som någonsin har gjorts också. Det, han är uppklädd och hon har ingenting på sig på, i en porträttbild. Alltså,
det... Sen har han en liten patch här. Mm. Det står Revenge på hans tröja, eller på hans kavaj.
Ja, och sen så är det stilen är väldigt plastig på. Alltså, det är så snyggt. Det är 5 tuppar redan där. Vi behöver inte spela den här skivan. Vi ser på omslaget att den är bra.
Bra, alla låtar är bra. Slut på programmet. Men så kommer vi till albumets första låt som inte blev en singel, fjärde spåret på A-sidan. Det heter The Last Time och låter så här. Det här är ju någonting som, ja, det sa du innan programmet, det här är någonting som tilltalar dig.
Ja, jag kan inte ens avgöra om det här är en väldigt skickligt programmerad trummaskin och någon har spelat hi-hats till, eller om det är en makalöst bra trummis. För det låter nästan för perfekt för att vara en trummis, men vi har ju hört det här förr från Jeff Porcaro som spelar med bland annat Michael Jackson och Toto, att han är så bra, och även Phil Collins kan man säga så, han är så bra så att det låter som en trummaskin. Jättesvårt att säga. Sen,
jag tror att det är live-trummor, för att i det här läget så var ju de, alltså, gjorde ju stora turnéer och spelade stora konserter, kanske festival och hade liksom alltihopa det där, och du behövde ha en orkester på scen, så varför inte ha låtarna liksom redo för det?
Jo, jag kan också säga att jag skulle satsa på att det var live-trummor, men hur man gör sen när man framför det här på scen, det är ju egentligen en annan sak, för många som kör med trummaskin på vissa låtar för att det passar i studioproduktionen låter ju sen en trummis spela de låtarna live. Och sen har du ju de artister som är lite mer kontemporära, som Taylor Swift och de här som bara gett upp. De har aldrig hela sitt liv ens tänkt tanken på att de ska micka upp ett trumset i någon situation whatsoever. Men jag skulle gissa att det här är riktiga trummor på det jag hör. Sen kanske den har sämre hitpotential, men det här är ju definitivt en av de starkaste låtarna på skivan det här också. Det ligger på den övre halvan, definitivt. Så det här är ju den första som jag skulle kunna tänka mig att varför var inte det här en singel? Och jag kommer nog förmodligen att, det beror lite grann på vad du säger sen när vi har gått igenom låten. Jag kommer förmodligen sätta min röst på att den här borde ha varit singel nummer 3 eller något sånt där.
Jag är väl inte helt såld på den idén, och det beror väl mest på att den har inte en lika stark refräng, en lika stark hook. Och det är lite där som jag ofta sätter på när det gäller om det ska vara en singel eller inte. Är det någonting som fastnar, eller någonting som folk kommer nynna på och så vidare. Är det en bra låt? Absolut.
Mm.
Men ska man ställa den mot de andra singlarna, då kanske jag blir lite mer tveksam. Men vi lyssnar på det som blev den tredje singeln på albumet. Och det är sista spåret på A-sidan. Det är The Miracle of Love. Och man släpper den här som singel före Missionary Man. Det är jättekonstigt. Det är en okej låt. Jag tror att man kanske ville ha in en ballad.
Ja.
Och den har ju lite sådär, man kan nynna med och alltihopa. Sen är det alltid Miracle of Love. Bara den meningen fungerar väl bara som singel.
Ja, det är en bra låt. Det är definitivt den svagaste låten utav de som valdes som singel. Jag är ju beredd att säga att den är sämre än The Last Time, men jag förstår att man kan, man ville ha en ballad. Sen är ju som sagt låten är inte dålig. Det här är ju, A-sidan är ju den övre halvan av skivan. B-sidan är inte heller dålig, för det här albumet håller väldigt hög standard skulle jag säga.
Mm.
Men det här är väl den första låten som får mig att tveka på singelvalet.
Ja, jag gillar ju Miracle of Love, men den tar kanske liten stund på sig att nå det mer intressanta ljudet liksom i låten. Men vi ska inte stanna kvar vid det, utan vi flippar över till B-sidan helt enkelt, och så lyssnar vi på det första spåret som heter Let's Go. Ja, jag är lite tveksam också till den här låten, därför att den pendlar mellan tråkig amerikansk poprock och en mer upptempo och energetisk refräng.
Ja.
I vanliga fall så gillar jag ju när låtar har distinktiva olika partier, man känner att det kanske är lite lugnare, så går det igång i refrängen och lite så. Men här är liksom verserna tråkiga.
Ja, det kan ju ha med min musiksmak att göra, men det är definitivt så att, alltså, skivan är bra rakt igenom, det här på den undre halvan när det gäller vad som ligger på den här skivan. Rätt att det inte blev en singel såklart.
Jag håller med. Vi går till spår 2 som heter Take Your Pain Away. Mm. Jag känner att det här skulle kunna vara en Nick Kershaw-låt.
Ja, och här var det ju också väldigt tydligt att man jobbade med en trummaskin för att det passade. Förmodligen återigen en Lindrum som man använts utav här. Och
då hade man istället en live-bassist väldigt tydligt.
Ja, väldigt skickligt basspel. Mycket kompressor och mycket funk-stil på spelandet. Hemskt bra låt. Igen en lite svagare för att ligga på den här skivan. Den här är ju en av de som skulle kunna säkert funka på radio. Men i och med att de andra singlarna man släppte var ganska starka, så förstår jag att det inte var den här. Men det är en bra låt.
Jag håller med, den är definitivt radiomässig, speciellt refrängen liksom och hooken där funkar nog bra. Men så är ju de andra låtarna starkare, det är ju bara så det är. Spår 3, A Little of You, blev inte heller en singel.
Alltså, det är ju så bra så det, alltså, oj.
Ganska stark låt och ganska stark refräng, som Take Your Pain Away också så här. Men vi får ju använda våran gamla klassiker och säga albumspår plus liksom.
Ja, och här är ju versen också bra, inte bara refrängen. Så jag låter som en papegoja. De andra spåren är ju så jäkla starka, så att det är väl därför den inte når upp. Förmodligen ett rätt val att låta den vara en albumspår, men ett väldigt bra sånt. Låter bra gör den också.
Hela skivan låter väldigt bra. Och speciellt de låtarna där det är ganska så mycket i ljudbilden. Missionary Man till exempel. Så är allting väldigt tydligt. Och det här är ju liksom så som riktigt välproducerade skivor på 80-talet lät, i och med att man ville fylla ut ljudbilden med mycket, och då behöver du ha ett snille bakom spakarna, annars så blir det bara en gröt av det, eller så låter det platt.
Och det fanns ju en teknisk öppning att göra det. Du hade fler kanaler på bandspelaren och du hade mer digital utrustning, så det fanns ju en öppning så att säga att göra det.
Skulle du kunna förklara varför hunden sitter, din hund här sitter på ryggstödet?
Eftersom du tar upp det så kan jag säga det som jag hade tänkt att säga till honom. Hoppa ner! Så, då var det avklarat.
Då behöver vi inte... i fåtöljen först, det är helt okej. Men sen kliver han upp och satte sig på ryggstödet.
Anledningen till att han sitter på ryggstödet, det är att då blir han hög nog att se ut genom fönstret. Men för det första så ska inte han klättra på mina möbler. För det andra, kommer det då någon gående där, då blir det en shit show.
Ja, då bränner vi vidare på spår nummer 4 på B-sidan, som inte heller blev en singel och heter In This Town. Det här är ju inte en helt ny stil för Eurythmics att köra. På förra skivan så hade det ju Sisters Are Doing It For Themselves, vilket lite av en parallell stil till det här. Men det här är kanske den låten på skivan som jag tycker faller utanför ramen mest. Mm.
Jag tror att de här två spåren som var kvar nu då, This Town som är den näst sista som vi nyss har lyssnat på, I Remember You som är den sista, det är de svagaste spåren.
Mm. Vi kan ju hoppa vidare direkt till I Remember You, så ska vi ta och sammanfatta det hela. Sista spåret på skivan, helt enkelt.
Mycket intressant sound. Återigen valde man trummaskin. Bra val för den här låten.
Mm.
Även det som är sämst på den här skivan är riktigt bra, skulle jag säga.
Ja, jag kan känna att den är lite tom nästan, låten. Trummaskinen passar sig ju väldigt bra. Sen så har du cello och det här som lirar i bakgrunden. Och sen har de lagt en liten effekt på hennes sång, så hon låter lite... burkig eller vad man ska kalla det, och så vidare. Och så tänker jag så här, det här hade ju kunnat vara en proto Portishead grej om det hade funnits 86, så att säga.
Ja, precis. Men han har väl Portishead, det har väl plockats ganska hejvilt från, alltså, han säger väl lite gärna var han kommer ifrån. Eller de, kanske jag ska säga.
De, ska vi säga. Ja. Ja. Det gör de ju, definitivt. Och de plockar ju liksom influenser och tydliga liksom referenser rakt igenom. Här tror jag att man försöker hitta på någonting nytt, men kommer inte hela vägen.
Nej, jag kanske tycker det är bättre än vad du tycker, men återigen, helt rätt att det inte var en singel. Sen kan vi ju verkligen diskutera ordningen, för det känns ju som att Missionary Man... Men jag vet inte om det är för att man inte har hört Missionary Man på radion särskilt ofta. Men det är konstigt att inte det var den första singeln. För nu har jag ju lyssnat på den här skivan 2 gånger för att kunna prata med dig om den. Och båda gångerna så känns det som att det går ett sus genom rummet när Missionary Man kommer. Kanske att den skulle ha slitits ut snabbare om den hade spelats på radio lika ofta. Men det känns inte så just nu. Det känns som att, wow, det här är en bra låt.
Jag kan ju inte säga att någon av singelvalen är fel. Det kan jag ju faktiskt inte göra. Sen så kanske jag tycker att Miracle of Love kunde väl ha varit en senare singel, och Missionary Man borde ha varit 1 eller 2, för att det var ju verkligen en låt som han, wow, nu, shit, den här, vilken grej, vilket sound, vilka idéer de har liksom. Men sen, jag kan ju avhandla B-sidan på en gång och säga det, att även om Take Your Pain Away och A Little of You är bra låtar som har singelpotential, så är de ju inte lika starka som... Vill jag byta ut någon av dem med Miracle of Love? Jag tror inte det, därför att jag anser att släpper du 4 singlar, då får du släppa en ballad. Det får du, liksom, du får ha den variationen.
Ja.
Take Your Pain Away och Little of You hade ju bleknat lite mot de andra. Du var väldigt förtjust i The Last Time, men jag känner samma sak med den kanske som med de två låtarna, att det, jag tror inte det hade nått hela vägen fram. Det enda jag vill göra är att kasta om ordningen på singlarna, men annars är jag nöjd.
Och jag säger ju att The Last Time är ju helt klart den bästa låten som inte blev en singel på den här skivan. Jag blev ju såklart osäker nu när du har pratat, men jag får väl stå för det jag säger. Bort med...
Ja, det är ju poängen. Du kan ju inte lyssna på mig.
Jag håller med om ändra ordning på singlarna, men jag står på mig. Bort med Miracle of Love, in med The Last Time.
Ja, men då så. Det hade säkert funkat lika bra. Och så tänker du att du slår på skivan, så får du höra Miracle of Love, så tänker du, nej men det här var ju bra.
Ja, precis. Då hade jag ändrat mig igen såklart.
Nej, men också, som jag sa i början, det där just att när jag lägger på LP:n så har jag lyssnat på första sidan. Liksom.
Mm.
Jag har ju lyssnat på första sidan 10 gånger mer än vad jag har lyssnat på B-sidan.
Ja.
Det har ju bara blivit så någon anledning. Det är som den här, vad heter den, The Cure med Mixed Up. Det är en dubbelskiva. Där kör jag också bara första skivan och oftast bara första sidan.
Ja.
Och sen så låter jag den gå runt, runt, runt.
Och jag har faktiskt en sån där också. För en av de absolut bästa skivorna, om man bara ska bedöma den utifrån sin A-sida, är Anderson Bruford Wakeman Howe från 1989.
A-sidan, vad heter de, sa du?
Anderson Bruford Wakeman Howe. Det var under en period när gruppen Yes inte hade rättigheter till namnet Yes.
Så, då kunde de väl heta No.
De marknadsförde sig med att skriva med stora bokstäver på affischen Yes, we're back. Fast we're back skrev de med små bokstäver. Men B-sidan är en tortyr att lyssna på, men A-sidan är ett mästerverk. Jag förstår inte att det blir sådär. Men å andra sidan, vi har ju nämnt då Abbey Road med Beatles, lite tvärtom. Där är ju A-sidan väldigt bra, men B-sidan är ju makalös från första till sista ton. Ja. Så är det,
Så är det. Jaha, men då har vi avhandlat Eurythmics med Revenge från 1986. Och nästa vecka så ska vi lyssna på en skiva som nästan har alla singlarna på A-sidan den också.
Mm.
Men bara nästan. Jag skulle säga något mer, men jag skiter i det. Så välkomna igen nästa vecka och lyssna på inte en singel. Adjö!
Hej då!